Ja, hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Placeras onsdagspodd som vi kallar numera. På onsdagar fokuserar vi på ett ämne. Idag ska vi fokusera på en sektor, nämligen fastigheter. Det är onsdag den 12 februari och vid min sida så har jag Albin Sandberg, analytiker på Kepler Cheuvreux, fastighetsanalytiker. Välkommen Albin.
Tack så mycket.
Mycket fastighetsrapporter den här veckan. Jag är förvånad att du hinner komma hit.
Nej, verkligen. Det här var väl en bra dag i rapportfloden, så att det passar utmärkt.
Vi ska prata mycket om rapporterna som kommit idag, men också de som har varit. Vi ska prata lite grann om fastighetssektorn generellt, din syn på den. Lite grann hur du tänker kring aktier och sektorn. Men jag tänkte att innan vi drar igång det här, du är fastighetsanalytiker på Kepler Cheuvreux. Berätta kort lite grann om din bakgrund och hur länge du har hållit på med den här sektorn.
Men jag kom in i, om man säger, aktieanalysbranschen 2006 och bygg- och fastighetssektorn har alltid varit en del som har förföljt mig sedan dess. Och jag måste säga att resan som fastighet har gjort är ju helt otrolig.
Ja, det är många som tycker.
Så det var ju en väldigt obskyr liten sektor och inte särskilt het. Och jag tyckte det kom en lång tid redan efter finanskrisen då, att liksom man såg de här låga räntorna, men ändå så skulle räntorna upp. Mm. Och innan det verkligen slog på här kanske, jag menar, pratar vi 2014-2015, och sen dess har det ju verkligen liksom rallat på som bara den. Och det är ju roligt för mig som analytiker också att täcka de här bolagen, för att de väger mer index nu än de gjorde tidigare.
Just det. Det är fler som vill lyssna på det.
Det är fler som nästan måste lyssna.
Ja, precis. Måste lyssna.
Alla, många förvaltare måste ha en bättre syn på det än vad de behövde tidigare. Så att det är en sektor som har kommit in från kylan, måste jag säga.
Och det märker jag också. Jag menar, förut, för några år sedan, så då var det väldigt som nu. Då bjöd man in en fastighetsförvaltare, fastighetsanalytiker. Men nu märker jag att förvaltare generellt, oavsett om det är Sverige, förvaltare, småbolag, storbolag, många pratar fastigheter. Mm, mm. Och det är inte så konstigt efter förra året. Följer du fortfarande bygg också?
Ja, absolut.
Mm. Du måste fråga, vad säger du om Bonava?
Nej, de har haft det jobbigt. Ja, precis. De har hamnat lite fel i gungan, känns det som. Ja. Av lite olika orsaker, tror jag. Så att vi anser att aktien Bonava kan man liksom låta vara så länge.
Det verkar,
det kommer
som
liksom
de har
ta ett tag innan. Dels bara rent operationellt innan förbättringarna kommer, och sen så utan att bli för tekniskt, men det har ju med redovisningsprinciper att göra också, som gör att
jag pratade med P.O. Nilsson igår. Han tyckte kanske att de kom in på börsen lite för tidigt.
Ja, samtidigt så det var ju liksom i splitten här, NCC Bonava, det har ju legat lite i aktiemodet nu att splitta bolag, göra dem mer renodlade. Mm. Vi ser till exempel sektorkollegan Weidecke som är ute och har annonserat att de är inne på något liknande spår. Man kan även gå tillbaka i NCCs historia och konstatera att just boendeverksamheten har ju aldrig varit den liksom starka stjärnan i den setupen. Så att,
känns logiskt.
Ja.
Som sagt, vi ska prata mycket rapport, men jag tänkte vi börjar med de mest aktuella. Det är ju flera stycken den här veckan. Men om vi börjar med dagens rapport. Vi har fått rapport från Kungsleden och Pandox. Och Kungsleden, när jag tittar på den, hyresintäkterna var uppe ett par procent, va? Förvaltningsresultatet lite mer. Vad tycker du om rapporten?
Nej, men jag tycker även Klövern har kommit idag.
Och Klövern har kommit, förlåt.
Kungsleden är ju en också ett sånt här bolag som jag känner lite har hamnat i skymundan här sista åren. Det var ett av de här klassiska fastighetsbolagen som alltid var med.
Ja.
Som kom där i samband med 90-talskrisen. Så att, men sen har ju Kungsleden gått igenom en väldig förändring sen Biljana Persson kom in som vd för ett antal år sedan. Han har ju fokuserat väldigt mycket på att stärka balansräkningen, göra en tydligare profil och så vidare. Medan jag skulle säga de bolagen som har verkligen liksom rallat på här, de har ju kanske varit lite mer aggressiva i sin tillväxt.
Men vad tycker du om strategin? De pratar ju väldigt mycket om den där klusterstrategin med Kungsleden. Är det rätt väg att gå? Jag uppfattar ändå att Kungsleden förr i tiden kändes väldigt måste man säga, defensivt bland fastighetsbolagen, väldigt tydliga typer av fastigheter och sånt där.
Ja, eller kanske inte riktigt med där. Jag skulle säga att gamla Kungsleden var kanske det mest opportunistiska. De hade en liten grej att säga att vi har ingen strategi.
Nej, just
så
det.
Att de gick in och köpte äldreboende i Tyskland väldigt tidigt och man kunde köra. Det var nästan liksom ett tradingbolag.
Uh-huh.
Och det funkar ju liksom när tiderna var goda. Sen slog krisen på och då bara liksom gick det i, totalt i bakut så att säga. Så att jag tycker att det Kungsleden har gjort tycker jag är strukturellt och operationellt. Det är helt riktigt. Men sen upplever jag att aktiemarknaden har varit lite för mycket risk on för att Kungsleden ska få betalt för det.
Mm.
Det vill säga, skulle det bli lite dåliga tider, skulle det bli lite strul på finansieringsmarknaden, då tror jag man skulle kanske titta lite mer på balansräkningen. Hur ser det ut? Så vad, säger, vad är det underliggande beståndet? Nu är det väldigt mycket, vad driver NAV-tillväxt? Vad driver kassaflödestillväxt? Och sen exakt vad det är, det känns inte alltid som aktiemarknaden i korta tiden bryr sig. Va?
Så att Kungsleden kanske är ett bra långsiktigt bett för lite.
Ja, precis.
Om vi tittar på en annan aktie då, Pandox har ju rapporterat idag. Det här är ju lite specialare, men det ser ut som siffrorna tyckte jag ändå såg väldigt bra ut, både på hyresintäkter och driftnätet för förvaltningsresultatet. Håller du med om att det var en hygglig rapport sett till den rapporten enskilt?
Ja, det var det. Det var det absolut. Det som var lite tråkigt i rapporten berodde på att utdelningen sänkte dem.
Jag såg det, precis.
Men då ska man också komma ihåg att de gjorde en ganska stor nyemission här i december.
Ja.
Och ibland är det ju lite märkligt också om man går in i december och tar in pengar och sen så går det 2-3 månader och så delar man ut dem igen.
Ja.
Tanken är ju att de här pengarna togs in för att Pandox skulle växa. Det man säger om hotellmarknaden i övrigt är ju det att den är ju så klassiskt sencyklisk.
Ja.
Så att det går bra för hotellen och sen så kommer utbud av nya hotell.
Mm.
Och det gör liksom att även om det är god efterfrågan så det här ökade utbudet det pressar ner lite den här intäkt per tillgängligt rum som man kallar eller rent purpose. Så att utsikterna var väl som alltid stämmer på andra, något försiktiga.
Och apropå utsikterna, det här är ju i dessa coronadagar då så är det här, det här är ett bolag som vad är det, de finns i 15 länder och sånt där, skulle jag tro. Och är ju då exponerad mot hotellsektorn som är en av de här sektorerna som internationellt har drabbats mest av den här corona-oron. Då. Om jag läser vad Nissen skriver i rapporten, baserat på tillgänglig information förväntas utbrottet av coronaviruset på kort sikt ha en viss dämpande effekt på efterfrågan i framförallt internationella destinationer.
Mm.
Det är ju fullständigt omöjligt att veta hur det här kommer slå, men hur tolkar marknaden?
Nej, lugnare än vad jag trodde kanske.
Ja.
Nu har Ronny Reset varit igång ett tag så att säga. Och han förtydligar väl lite just att man följer lite med ankommande flyg och så vidare. Så att säga. Jag försöker tracka det lite på det på den viset. Var väl inte så orolig för Nordenverksamheten egentligen.
Nej.
Jag bara tänker lite högt nu här som det var någon, vad jag förstod, en stor telekommässa någonstans. Och jag såg att Ericsson och Sony och andra ställde in sin liksom medverkan. Liksom. Mm. Och det är klart att om det liksom börjar bli det nya normala här närmsta 1-2 månaderna så är ju den typen av mässor och allvar, det är ju viktigt för Pandox
det.
Att det, liksom, det sker grejer. Så att det skulle ju kunna vara en oro då. Samtidigt, det går så snabbt som man hänger knappt med, men det kom någon kommentar i morse tyckte jag från Världshälsoorganisationen som tyder på att det inte var så kraftig spridning.
Ja, det är väldigt,
väldigt svårt. Liksom.
Otroligt svårt att tolka. Men jag noterar när jag tittar på aktiekursen på Pandox så har den korrelerat hyggligt bra med fastighetsindex senaste året fram till mitten av december någonting.
Mm, mm.
Och då har det liksom blivit ett litet krokodilgap där och det var ju trots allt innan corona.
Mm.
Vad är det tror du som gör att Pandox inte hänger med här sista tiden? Vad är marknaden lite orolig för?
Nej men alltså Pandox är också lite där i, om man ska säga, kanske Kungsleden förhållande och vissa andra. Att, jag menar, de har relativt låg skuldsättning i förhållande till vad de skulle kunna ha. De har tagit in pengar ett antal gånger från marknaden, vilket jag personligen tycker är jättebra. Det är därför man är på börsen.
Ja.
Och de gör det ovanför NAV. Visserligen kanske under vad aktien handlas, men oavsett. Det är klart att med en något lägre belåningsgrad och så vidare, det blir inte det här liksom hävet här och nu på tillväxt i vinst och NAV. Så att också en sån här aktie som jag förväntar mig att skulle vi gå in i lite lugnare fas konjunktursmässigt, kanske man säger att det blir lite dyrare att låna. igen då titta på de bolagen som har lite bättre balansräkning och där är Pandox.
Och en aktie som man då, eller bolag som man kanske inte kan skylla på att de inte har varit offensiva, det är Klövern som kom med rapport idag. Och det här är ju en aktie som, jag ska inte säga så mycket nu, men kanske tidigare som var en väldigt splittrad bild i marknaden. Det fanns de som verkligen tyckte det här var på tok för högt värderat. De var alldeles skuldsatta och så finns det de som menar att nej, men de vet vad de håller på med. Också fått lite kritik från de som kanske är grunden pessimistiska till det här med man köper fastigheter i New York och så vidare. Klövern har gått fantastiskt bra på börsen. Den har ju slagit fastighetsindex med råge.
Nej, och då har du ju lite det tror jag i det att jag håller fortfarande med om att det är en splittrad bild på Klövern.
Det är det fortfarande,
kanske mindre än tidigare, men ändå om man jämför. Och de har ju en väldigt färgstark vd. Verkligen. Och huvudägare i Rutger Arnhult. Och det är klart att med den balansräkning de har haft, då kan man ju säga att det är ju positivt i en sån här miljö. Mm. När det är uppenbarligen väldigt billigt att låna. Det finns mycket pengar. Så man kan ju välja att vara lite kritisk mot de här bolagen också som har kanske för stark balansräkning.
Just det.
Är det inte nu ni ska göra det?
Liksom?
Och det är naturligtvis fint att bara säga att man är långsiktig, men någonstans får ju den här långsiktigheten också ge vika för, jag tänker på Riksbanksbeskedet idag till exempel. Och om nu räntorna ska ligga lågt i 2-3 år till, ska vi sitta i 2-3 år till och säga att nej, men vi är väldigt försiktiga och vaktar vår balansräkning och vi
fyller ladorna.
Ja, precis. Och så tar vi sämre tillväxt här nu i 3 år för att sen år 4-5. Det är jag inte säker på att marknaden kommer tycka om.
Nej, liksom. Marknaden kommer inte prissätta det på något sätt.
Ja. Och sen som du säger, det här med att gå in i New York och så vidare. Det är klart att då blir ju det hela tiden den här frågan. Men vad kan Klövern om New York som någon annan inte kan och just så vidare? Liksom. Och givet kanske den historik Klövern har så känner jag att de måste bevisa sig först lite och säga att de här verkligen kommer. Och i dagens rapport så gav Klövern lite siffror vad de förväntar sig att de här New York-förvärven ska ge. Det är ganska betydande summor. Så att vi får väl se när det väl är klart.
Men, liksom. men du menar att det var ett positivt besked kring värdet på möjliga värdet på de här fastigheterna i New York?
Ja, som håller på att byggas ut.
Och det var det någonting som överraskade dig? Var det mer än vad du hade...
Det är svårt att säga vad man skulle ha. Liksom. Det är bara intressant tycker jag att man väljer att visa det och så vidare. Det är andra bolag som har gått ut internationellt för tillväxts skull. Mm. Så att det är inte bara Klövern som är
nej. Och tror du att Rutger kommer fortsätta med den här internationella expansion? Det låter så svulstigt.
Men jag är ganska övertygad om att det kommer komma fler. Ja. Fler grejer i New York, absolut.
Vi har som sagt haft flera rapporter den här veckan. Igår kom Diös och Wihlborgs. Fint mottagen för Diös. Jag vet inte vad den stängde på, men den var upp med 5-6% någon gång mitt under dagen. Ingen jättehög tillväxt på intäkterna tycker jag, men ändå så var det en väldigt optimistisk, jag vet inte om man ska kalla det guidance, men vad gäller förvaltningsresultatet framgent. Det var det marknaden tog fäste vidare.
Nej, det var ju ett mål som vi inte har sett tidigare. Nej. Det är att man säger då att man ska växa det här underliggande förvaltningsresultatet som är ett kassaflödesmått kan man säga. Med 10% per år. Och där ligger ju inte jag i mina estimat nu till exempel. Va? Så det är ju ett exempel på att skulle Diös leverera på det här så får jag ju höja mina estimat.
Och innebär det också att med de estimaten och med de syner på förvaltningsresultatet att man kan förvänta sig att Knut Rost, vd på Diös, kommer göra ännu fler transaktioner framöver då?
Jag tror dels är det en reflektion av att Diös har liksom smugit igång sin utvecklingsverksamhet lite. Det har historiskt sett inte haft så mycket det, så att det är klart att det blir någon naturlig liksom tillväxt när de blir klara. Men visst är det en signal till marknaden också att för att nå de här 10% så behöver vi vara mer aktiva.
Just det. Och tittar man på aktien då, den har ju gått redan innan rapporten går så har den gått väldigt bra. Men den har inte gått lika bra som fastighetsindex. Jag tror det skiljer några procent, ganska många procentenheter. Varför har man sett på Diös lite annorlunda? Som sagt, ingen dålig kursutveckling, men allt är ju relativt här.
Nej, men de jobbar ju lite med den här, om man säger, Norrlandsexponeringen då. Och det är egentligen det enda bolaget tillsammans med MP3 som har det. Och det är klart att när många andra fastighetsbolag pratar om varför är de på de ställen de är, så ligger det ju liksom i förväntansbilden att vi är där därför att det är där tillväxten finns.
Just det.
Och då blir jag liksom det görs ju ett jättebra jobb för att lyfta fram Norrlandsmarknaden, men jag tror att det blir hela tiden en extra fråga. Men är det verkligen bra tillväxt?
Ja.
Ska man inte vara mot storstäderna eller Stockholm, Göteborg, Malmö och så vidare?
Vad tycker du om det?
Nej, men jag tycker att det har vi sett väldigt bra bevis på. Jag tar ett systerbolag, får man nästan säga, i form av Wihlborgs, där folk har varit oroliga kanske för Malmö-marknaden, men att dels så kan vissa bolag göra bättre på marknaden än vad marknaden gör.
Ja.
Och sen så tror jag också det är viktigt när man tittar på Norrland att Norrland är ju naturligtvis väldigt stort geografiskt och det finns ju också delar av Norrland som växer betydligt bättre än genomsnitts-Norrland. Och jag tycker att Diös under sin tid har gjort det bra och försöka liksom fokusera just där det finns tillväxt.
Och en väldigt färgstark vd. Jag gillar Knut Rost. Och du nämnde Wihlborgs. De kom också med en rapport. Där var det ju väldigt starka tillväxtsiffror. Mm. Och jag tror man höjde utdelningen rejält också. Också den aktien steg väl också.
Nej, 20% tillväxt i utdelningen var inte
just
vad jag hade.
Det var det inte.
Uppenbarligen inte konsensus heller. För att jag tror också det är väldigt viktigt för Wihlborgs, även om man inte har ett absolut utdelningstillväxtmål, så är det klart att de har höjt utdelningen varje år sedan de blev ett eget bolag från Fabege 2005. Och det vill de ju naturligtvis fortsätta.
Ja.
Och det är ju en väldigt liksom stark signal att vi ser väldigt fortsatt positiv tilltro till vår tillväxt framöver. Annars, vi vill ju inte komma till marknaden och säga att oj, vi höjde till 4,50 om det var det, och sen så fick vi sänka året efter. Och sen så har ju nya vdn där, Ulrika Hallengren, också tycker jag haft en väldigt bra stöd. Det är inte alltid lätt att komma in som vd i ett bolag när man efterträder en sån som Anders Jarl, som i sin tur var väldigt uppskattad och duktig. Och
hon har gjort det bra.
Liksom verkligen tagit över fint.
Ja. Om man tittar då har vi alltså haft Diös, Wihlborgs, Klövern, Pand och Kungsleden som har kommit idag igår. Är det någon av dem som du håller lite extra kärt?
Nej, men jag tycker som sagt, av dem du nämnde där så är vi väl egentligen positiva till alla, men Wihlborgs tycker jag står ut som ett liten extra, just på grund av att jag tycker de har haft en väldigt bra förmåga att kunna kombinera det här med en stående fastighetsportfölj som genererar pengar, och sen utöver det så hittar man utvecklingspotential. Okay. Och trots att folk har varit oroliga kring den här regionala utvecklingen kanske ibland, så hittar man de här möjligheterna. Och det var ju också en sån grej som bolaget skickade vid till marknaden igår. Det var ju att det är väldigt tydligt att det finns stora förhoppningar att öka den här utvecklingsportföljen under året.
Okay. Vi har några rapporter kvar, men om vi ska försöka summera rapportperioden, det är som sagt några kvar. Hur tycker du den har varit då?
Alltså, generellt måste jag säga, det är ju väldigt bra rapporter.
Ja.
Där man ser att det ändå finns lite sprickor i fasaden, det är ju mot retail-segmentet.
Som det har pratats om mycket tidigare också.
Men vi såg till exempel Arthur Ljungberg, den aktien har ju inte svarat väl efter rapport. Relativt svag guidance får man väl säga. Mm.
Det är väl den som sticker ut lite grann på den
just sidan. Just det, precis. Ja. Även om jag tror på lång sikt så kommer retail minska i Arthur Ljungberg, men det är lite för lång tid framöver för marknaden att titta på det.
Just det.
Även Diös, även om vi är nöjda med Diös, så sa de att de skrev ner sina retailfastigheter. Finska Citycon som äger stora delar i Sverige, Kisa Galleria bland annat och så vidare, negativa värdeförändringar. Så att det finns delar i de fastigheter också som inte funkar bra. Och då är ju retail det.
Men man har inte märkt någonting. För det här har ju varit ett ränteproxy väldigt länge. Och vi var inne lite grann tidigare på Riksbanken. Nu gjorde de ingenting senast. Men de höjde trots allt räntan här i december. Om man sett några tecken på att det har påverkat siffrorna eller uttalanden som bolagen har gjort? Eller?
Nej, man kan väl säga att alltså, i och med att Stibor stack upp och många lån ligger på med Stibor som bas, så har man ju sett en viss press uppåt kanske då på finansieringskostnaderna. Samtidigt så känns det som att konkurrensen att få låna till de här bolagen, som man får säga är någon form av A-lag då inom hela fastighetssektorn, har väl gjort att det känns som man också förhandlar om lån till en lägre marginal än vad man hade tidigare. Okay. Så att nettot av det har väl inte blivit så där jättestort skulle jag säga.
Och du har pratat om det här förut med räntekänsligheten. Hur räntekänsliga är egentligen de här bolagen kortsiktigt?
Nej, men vi har ju kommit ut tidigare med research som visar då att om man antar 100 punkter fullt ut så är det ungefär 10% på underliggande kassaflödet. Och det kan man säga att det är ju då ganska mycket.
Ja.
Svenska bolagen är fortfarande då mer skuldsatta än om man säger sina europeiska sektorkollegor.
Mm.
Och motargumentet då är att det här är en allt annat lika analys som säger att 100 punkter direkt. Många bolag har ju tagit faktiskt tillfället i akt att gå ut både i räntebindning, kapitalbindning och man kanske har valt att binda till och med mer än vad man gjort tidigare på extremt bra. Så att jag menar, innan de här 100 punkterna verkligen skulle slå mot bolagets kassaflöde
så kommer man förbereda
i flera år.
Ja.
Däremot kan ju säkert aktiemarknaden reagera betydligt starkare om det skulle komma någon ny säg Q4 2018 när man såg faktiskt att finansieringsvillkoren kärvade ihop där rejält. Liksom.
Och du nämnde att Atrium var kanske den största besvikelsen i rapportperioden. Det kanske besvikelse, kanske var väntat, men det var ingen jättebra rapport.
Nej, man säger nej,
så. Och på positiva sidan då, vad är du mest positivt överraskad över?
Nej, men om jag tänker lite tillbaka på Q3-an och oron för, om man säger, den allmänt ekonomiska cykeln som man märkte liksom efter sommaren. Vändningen på räntorna kom ju under våren, kanske 2019. Och så hade vi den situationen då att Castellum, Atrium Ljungberg och Fabege, alla kom med negativ nettouthyrning där då i Q3-an. Och det är ju skillnaden mellan vad man så att säga, får uppsägning och lyckas hyra ut. Va? Och det ses väl som det mest framåtblickande då. Måttet vi kan få i fastighetsbolagens...
Och då skakar det till lite.
Då skakar det till, absolut. Jag menar, jag tror vi såg intradagrörelse på Castellum och Fabege på över 10%. Mm. Jag kan inte påminna mig om att jag har sett det sedan finanskrisen 08-09. Så det visar liksom hur känslig marknaden var att leta efter liksom något dåligt tecken. Och sen så i vanlig ordning så är Castellum alltid först ut med sin Q4. Jag tror de har lagt lite egen stolthet i det att just se till att rapportera tidigast. Och det är klart att där sitter man som lite kanske positivt lagd analytiker. Man är ju lite rädd då innan man ser siffrorna rulla igenom. Och, så just det här med att nettouthyrningen faktiskt har varit bättre kvartal mot kvartal.
Mm.
Och att utsiktskommentarerna för 2020, inte minst i Castellums fall, då, skulle tyda på att 2020 kan bli bättre. Det tar ju bort väldigt mycket av den här kanske då initiala oron. Och jag menar, aktiekurserna har uppenbarligen gått väldigt bra på rapporterna.
Bra, jag tänkte att vi skulle prata lite mer om fastighetsmarknaden som helhet och lite grann om utsikterna. Och det har väl inte undgått någon att, och vi har pratat om det här också, att fastighetsindex hade ju ett exceptionellt bra 2019 med en uppgång på, tror jag, över 50%. Kan det stämma?
Jag tror det är ännu bättre. 62-63 kände jag igen någonstans.
Vi köper det. Och även 2020 har startat bra, stärkt av bra rapporter överlag. Hur tänker du inför året vad gäller fastighetssektorn?
Ja, nej, men jag tänker så här att får vi fler rapportsäsonger som är i Q4, då är liksom inte värdering ett tillräckligt starkt argument att sälja sektorn.
Nej.
Det vill säga att man växer in i värderingarna och tilltron till fortsatt god tillväxt räcker så att säga.
Ja.
Däremot som sagt, som vi såg i Q3, kommer det någon liten liksom, så här blip on the curve, då tror jag att liksom då ser man ju det här när du har en högt värderad sektor som funkar när det levereras. Men levereras det inte så kan det säkert bli liksom en rejäl sättning. Men jag har svårt att se den där triggern lite framför mig.
Som varför alltid. Som helhet? Det kan inte dyka upp någonting i enskilda bolag.
Nej, det skulle du kunna göra. Men det är lite svårt att se vad som liksom, det skulle vara något gigantiskt. Utan jag letar väl mer efter så här. Jag tänker mig liksom att vi vet om att FI har varit ute och höjt riskvikterna för bankerna till kommersiell fastighetsutlåning. Finns det något på det regulatoriska eller skattemässiga sidan där det kommer något utspel? Det tycker jag är väl generellt alltid en sån där liten risk som ligger och bubblar där när det gäller kommersiella fastigheter. Att det är en lätt tillgång att beskatta och det är politiskt okänslig. Nu har jag inte sett något sånt för 2020 till exempel, men man vet ju aldrig. Som alltid någonting på finansieringssidan där man märker att liksom det skulle bli betydligt kärvare för vissa att få låna, men återigen i den här världen av liksom också lite svårt att se vad som skulle vara där.
Men som i andra ord, totalt sett så talar väldigt mycket fortfarande för fastighetssektorn, men att man ska vara uppmärksam på de här små blipparna, ja, om det blir någonting som händer, för då kan det bli kanske till och med onaturligt stora rörelser på nedsidan. Flera förvaltare jag pratar med, då ska tillägga att det är inte renodlade fastighetsförvaltare eller fastighetsanalytiker. De börjar liksom känna så här, nej, men det börjar bli lite ansträngt här, och det är klart att det är lätt att säga så när det har varit upp då 60%. Vad säger du om värderingarna? För det är många som säger att nu börjar det bli dyrt.
Nej, men min känsla är ju att många generalistförvaltare har varit underviktade fastigheter relativt länge. Och när då det fortsätter gå, så blir det ju naturligtvis extra svårt kanske att vända på uppfattningen då. Och det kan ju vara som så att fastigheter relativt något annat, eftersom de har väldigt mycket att välja på, ser mer attraktivt ut, så att säga. Men jag upplever ju att värderingen som vi ser nu på marknaden, vi har också sett en väldigt stark transaktionsmarknad. Vi har sett en stark start till 2020. Känslan är att det kommer så att säga fortsätta visa på att de fastighetsvärdena som rapporteras, de är lite för låga i förhållande till vi ser på direkta marknaden. Ja. Det skulle, tycker jag, motivera en P&R-premium. Och sen tycker jag också att man, det blir lätt ibland när man tittar på fastighetssektorn att man utgår från navet och så jämför man då, och nu är det 20% över, 30% över, 30% under. Någonstans tycker jag man måste titta också på fastigheter i förhållande till övriga börsen. Och man kan ju diskutera liksom, är aktier som tillgångsslag dyrt och överprissatt jämfört med någon historisk måttstock, så att säga, va?
Just det.
Men det är klart att där såg vi även i höstas då att fastigheter drog iväg relativt index, bredare index menar jag då. Men jag är tillbaka lite på det här att jag skulle vilja se den här triggern för liksom, att få oss att bli negativa. Ja. Avkastningskraven fortsätter inte sjunka lite, utan de går snarare upp. Det har ju inte vi i våra forecast till exempel här närmaste åren. Svenska ekonomin med jobb efterfrågan dyker. Det finns ingen efterfrågan på lokaler längre. Helt plötsligt ser vi liksom stigande vakanser. Sådana saker skulle jag liksom behöva se och vara lite mer övertygad om att det skulle hända för att jag personligen skulle bli negativ.
Och bara för att hålla kvar lite grann vid värderingen kort. När man pratar med globalförvaltare så säger de att jag äger hellre fastigheter utanför Sverige, för där är det så otroligt mycket billigare. Håller du med om det?
Jag håller med om att de är billigare, men jag anser att det är för en orsak. Och det är för att om man tittar på till exempel NAV-tillväxt och annat, så har ju inte de andra hängt med överhuvudtaget. Jag förstår deras argument och jag hör den också. Jag tror nödvändigtvis inte det är rätt spel 2020.
Och du var inne på ekonomin. Det är ju alltid den som lurar i vassen om det skulle hända någonting. Och än så länge så har vi inte sett högre vakansgrader eller lägre hyresintäkter heller för den delen. Vi har sett konkurserna börjat öka, eller inte börjat, de har ökat ett tag. Man har inte sett någonting, tycker du, vad gäller vakansgrad och hyresintäkter, om du försöker liksom aggregerat?
Det man väl kan säga är ju att, om man säger så här, tillväxttakten minskar eftersom att basen blir tuffare, så att säga, om vi jämför år mot år. Sen ska man också veta att många fastighetsbolagen kanske ligger med 3 och 5 års hyresavtal.
Ja.
Så att det är en viss lagg. Men det är klart att om man tittar år mot år så är tillväxttakten lägre då i hyrestillväxt. Jag läste en internationell utbyte av Jöns Lang-Lasalle, som är en av de här fastighetsrådgivarna globalt, och de hade en karta på Europa var man såg den bästa hyrestillväxten på kontor närmsta 5 åren. Och det är väldigt intressant att se att Stockholm och Oslo är bland de 5 marknaderna som anses växa bäst. Och
var det en prognos framöver?
Eller precis. Ja. Framöver. Så det är det som är så intressant, att det är framåtblickande. En väldigt viktig orsak som lyfts fram, det är att vi ser inte den nyproduktion av yta som vi kanske borde ha sett, givet hur bra den här marknaden är. Och jag ställde den frågan till Biljana Persson bland annat på Kungsleden. För de är själva väldigt stolta över sin utvecklingsportfölj. De har väldigt mycket uthyrt. Jag ställde den lite aggressivt och sa, så är det inte dags nu att våga liksom ta lite risk, om ni nu anser att marknaden är så stark som den är. Och jag tror hon svarade till mig på ett sätt som jag känner igen lite, att många har varit med om 90-talskrisen och kanske även IT- och telekomkrisen som slog på Stockholms kontorsmarknad ganska hårt. Ja. Så att jag har ännu inte liksom sett de här, som man får säga, vansinniga spekulativa utvecklingsprojekten liksom som driver upp den här risknivån. Det är ju kul då när man ser en sån som John Slagnasell som uppenbarligen har noterat samma sak.
Så att en viss försiktighet även fast marknadsläget är extremt gynnsamt.
Ja, det tycker jag.
Och du var inne på också lite tidigare med bankernas syn på finansiering. Där har du inte heller sett någonting om att bankerna har börjat strama åt eller blivit mer försiktiga. För fastigheter utgör fortfarande en väldigt stor del av lånemarknaden.
Nej, min känsla är ju att det är alltid lite så här katt och råtta lek i början på året. Och bankerna säger att de ska höja sina marginaler och fastighetsbolagen säger att vi har ju obligationsmarknaden att tillgå också om bankerna. Jag tror båda två vill fortsätta ha en bra relation så att säga. Men känslan är väl initialt i varje fall att trots de här något högre riskvikterna så har vi liksom inte sett någon jättepress utåt på marknaden.
Och i det sammanhanget måste man väl ändå nämna SBB då, som har kommit ut med en obligation i veckan.
Just det, och där är ju intressant då det här med, det har också varit en diskussion kring huruvida svenska fastighetsbolag ha en sån här officiell kreditrating eller inte.
Just det.
Det är ju väldigt vanligt utomlands. Sverige har ju varit väldigt vana vid att ha mycket bankfinansiering. Det tycker jag är ett exempel på när du får tillgång till Eurobond-marknaden och kan sätta 7 års pengar på 1%. Det är ju väldigt bra alltså.
Vad säger det dig att man kan göra det?
Nej, allt blir någon form av relativt spel. Någon blir man ju orolig för det också. Va? Men där är vi i spotmarknaden nu. Jag fick berättat för mig om något förvärv i en annan sektor som något av de här franska lyxhusen gjorde, modehusen. Och där ryktades om att den bonden som de skickade ut var till och med minus. Då kan du ju tänka dig kanske en kreditinvesterare som sitter i Europa och så ska jag sätta i den här obligationen där jag kanske får 0,1 och så kommer det här svenska fastighetsbolaget med mycket publika fastigheter med egentligen svenska staten kanske som ultimat hyrestagare. Ja. Då kanske 1% känns väldigt bra.
Ja.
Och då kan man ju koppla det till avkastningen på fastighet också. Nu är det ju naturligtvis lite valutarisk och annat. Va? Men det är också någonting som vi har sett över tid här. Att än så länge har ju faktiskt inte avkastning på fastigheter följt med där vi ser obligationer. Sen har naturligtvis aktiemarknaden igen varit före och prisar upp aktierna på en premium. Men jag menar ju på att vi förmodligen kommer att se mer nedsida risk på avkastningskraven här framöver.
Och då måste vi ta en liten parentes här och vi måste säga någonting om SBB. Den här aktien som för ett inte så länge sedan var det i stort sett ingen institution som ägde SBB. Nej. Och det pratades lite bakom ryggen på Ilja Batljan om vad man tyckte om hans framfart i SBB. Och så går man och köper hem Fosa och nu känns det som att nu måste man äga den där.
Ja, inte minst de hemfusa aktieägarna som godtog
aktiebudet,
de kom in med automatik så att säga. Men vi pratade tidigare om lite om att Klöven då kanske då historiskt har varit en aktie som har varit lite vattendelar och då är ju SBB fortfarande än mer så. Jag menar lite på problematiken om man har varit försiktig mot fastigheter, kliver man in nu då och har man varit lite försiktig i SBB så blir det ju naturligtvis ännu svårare att kliva in på de här nivåerna. Men jag skulle säga en kombination av skicklighet med en liten gnutta tur så har ju Ilja gjort en fantastisk resa, det kan man inte
och
säga.
Jag tycker ändå när man lyssnar på honom att han är ju väldigt framåt, aggressiv när det gäller den här expansionen och har då utnyttjat det här läget som du kanske önskar att en del mer konservativa bolag också utnyttja. Men han har ju varit ganska duktig på också att få ner skuldsättningen, har han inte det?
Jo, nej men det började ju väldigt högt.
Ja, exakt.
Och det var ju så att säga en del i hela det här investmentcaset också. Att på sikt så skulle man kunna refinansiera de här lånen.
Just det.
Och också jobbat naturligtvis hårt på balansräkningen och fått den här officiella kreditratingen som är viktig. Det är mycket som har gått rätt i det. Men jag upplever som sagt fortfarande att det finns, och det ska det ju finnas i en aktiemarknad också, det ska finnas starka åsikter både uppåt och neråt, ja, så att säga. Va? Så att,
det är det som det gör den liksom, dynamisk.
Ja. Men det, rent aktiemässigt tycker jag fortfarande det är intressant i just det som du är inne på, att jag anser ju fortfarande att den är underägd relativt liksom, vad institutionerna i övrigt ligger mot fastigheten.
Och vi pratade lite tidigare om det här med att fastighetsbolag då blir allt mer internationella, och då är det det som kommer med varningsflagg här då, att ja, men så här var det i början av 90-talet också, då gick det helskottat till slut. Vad tycker du om det generellt? Är det en bra strategi, tycker du? Är det en nödvändig strategi, eller hur tänker du?
Jag tycker nog rent allmänt att tillväxt är bra. Jag tror det är bra för bolag. Jag tror det är bra för bolag som jobbar i fastighetsbolagen. Det är en extra morot, känner jag personligen. Vi har ju tidigare haft problem i Sverige, tycker vissa då, att vi inte har haft tillräckligt mycket specialiserade fastighetsbolag. Att det finns visst, ta ett Castellum, där finns kontor, där finns lite butik, där finns logistik, där finns lite allt möjligt. Om det är som så att man känner att man vet hur man driver fastigheter och vill ha tillväxt, så tycker jag väl att det är ett ganska naturligt steg. Jag menar, det är ju inte som så att fastighetsbolag är de enda som har gått utomlands. Jag menar, titta på capital goods-sektorn eller något annat liksom, som köper. Och det jag liksom tycker är bra hittills, det är ju att det sker relativt sakta men säkert, känner jag. Jag menar, som vi pratar om Klövern och hur de köper en eller två fastigheter i New York. Balder i London på samma sätt.
Ja.
Det ger dem ju lite tid och så att säga, vad heter det, utvärderar också. Pandox tycker jag är ju typexemplet, där Norden nu är ju en mindre del än vad övriga Europa är, så att säga. Va? Och det i sin tur kommer ju generera naturligtvis väldigt mycket affärs. Så att nej, jag tycker inte man ska liksom vara överdrivet negativ och säga bara att nej, men nu är det röd flagg för man köper utomlands. Men det är klart att det finns ju förvärv i Sverige. Man kan ifrågasätta också priser och annat. Va? Så att, jag förväntar mig helt enkelt att vi ser mer internationell expansion.
Ja. Och vad tycker du då om Klövern då, den här vattendelen? Är det en aktie som du är positiv till?
Ja, men Klövern tycker vi om. Den som sagt, fortsatt vattendelar ett tag till i varje fall. Ja. Det blir att man tar lite rygg på Rutger Arnhult och litar på att han gör bra affärer. Det tycker jag han har visat att han har gjort. Och som sagt, så länge inte liksom, det kommer någonting på den finansiella marknaden som stör, då ser jag framför mig att marknaden kommer fortsatt premiera lite högre belåning, lite högre häv och så vidare. Liksom. Så att vi tror mer på Klövern. Sen jag tror den var ner ganska kraftigt idag på förmiddagen här. Ibland tycker jag man märker det lite på rapportdagar, att folk tar chansen att röra sina positioner lite när likviditeten i aktierna finns där. Så att jag tycker man ska liksom inte titta för mycket kanske på dagens rörelse, utan
Och vi nämnde det här med transaktionsvolymer. Du sa att det var ett gott tecken för 2020. 2019 var väl rekord i Sverige, tror jag, vad gäller transaktionsvolymer inom fastighetssektorn. Ser du några tecken på att det här avtar? Det verkar inte så om man tittar på 2020.
Nej, det enda man skulle säga bara var rent att det var ett antal stora affärer som bidrog till det här. Men att Vonovia köper Hembla till exempel och så vidare. Det händer ju inte varje år.
SBB Hemfosa.
Just det, ja. Men med det sagt så är min känsla att det är betydligt fler köpare än säljare ute.
Innebär det att du tror på flera uppköp under 2020? Jag vet att Erik Selin har varit i den här studion och sa han att men det är lite för många bolag. Och sen noterar han ett eget bolag strax efteråt. Men håller du med någonting i det han säger?
Vissa upplever ju att det är så. Man tycker att den svenska fastighetskartan är lite för plottrig. Jag kan väl personligen tycka om det så länge alla gör bra jobb. Och det har ju också funnits, skulle jag säga, ägarstrukturer som har gjort att det har inte kanske varit så naturligt med en konsolidering mer än det vi har sett. Jag tycker väl att de uppköpen vi såg 2019, det var kanske de som var de man skulle kunna tänka sig mest då. Igen då, lite hur ägarstruktur och annat såg ut. Så man ska väl inte vad heter det? Antar att det inte sker några sådana stora förvärv. Men jag tror också, om jag ska vara helt ärlig, att vi kommer att se ett antal nya fastighetsbolag på börsen i år också. Så jag tror att vi slutar nu året med fler antal noterade fastighetsaktier.
Och då är frågan, är det här bolag som gör en IPO och kommer in på börsen? Eller är det i form av att, vad är det, Peab ska ju dela ut sitt fastighetsbolag, Sagax, Nyfosa ska, vad heter det, Torshälla eller vad heter det?
Torslanda.
Ska komma ut. Är det mer den typen av att man delar ut? Eller är det...
Nej, det finns ju då, men det, jag tror det kommer nog komma några rena IPO också, tror jag.
Är det små bolag eller känner du till några större bolag som
Nej, det är bara min känsla liksom. Ja. Att, och jag menar, det följer ju ganska naturligt av att jag menar, när man ser att antal bolag som har kommit på börsen och det har gått bra och det har gått bra aktiemässigt, då brukar det vara som så att då finns det ju intresse att vara med i nästa nu som kommer. Naturligtvis lite beroende på vilka personer och ägare som är bakom.
Så fler affärer och både i form av nya bolag och kanske till och med några uppköp kommer vara positivt för marknaden också?
Ja. Nej, jag tror det kommer bli ganska alltså hög aktivitet. Ja. Både på uppköp, nya och så som du sa där, noterade.
Ja. Jag tänkte att vi ska avsluta den här podden med och lyssna lite grann på hur du väljer aktier och några av de här som du gillar. Vi har nämnt många redan nu. När du analyserar fastighetssektorn, vad är de viktigaste faktorerna för dig? Vad är liksom det första du tittar på för att de ska komma med på din lista?
Jag gillar ju tillväxt.
Ja.
Inte bara jag, det misstänker att alla gör också. Visst. Så att naturligtvis så ska ju bolagen finnas på en marknad som ser hälsosam ut. Det är väldigt svårt att det finns ju de som gör bättre än marknaden, men har du en marknad mot dig så blir det extra tufft.
Ja.
Sen tycker jag ju om det här när det inte, om man inom situationstecken, bara är förvaltande bolag, utan att man också är lite aktiv på utvecklingssidan. Och det fina med det är ju naturligtvis att dels så finns en utvecklingsvinst, det vill säga som är positiv för NAV-tillväxten, men du driver också kassaflödet framåt. Och jag tycker jag tar Balder som ett exempel. Det var ju liksom ganska uttalat från Erik Selin där att de var inget utvecklande bolag till en början. Men sen så nådde de en viss nivå och så vidare, och då kände de så här, okej, nu är vi redo att ta det här steget. Och andra kanske har liksom vuxit upp som lite mer ska man säga, en mix redan från början.
Ja.
Och jag kan lyfta fram Fabege, Bilboys, Platser. Nu glömmer jag säkert några, men bara för att säga några sådana här som jag tycker har en framtid många år framför sig egentligen med liksom utveckling. Under förutsättning att marknadsförutsättningarna är goda. Liksom. Ja. Dels så ska du förhoppningsvis kanske ligga på mark. Du kanske ska ha gått in i avtal med att få köpa mark. Du ska ha en organisation som klarar av och utveckla. Det är inte helt uppenbart. Och då har man de aktierna som, eller bolagen som helt enkelt har gjort under lång tid. Det gör ju att jag kan tro på dem kanske lite bättre än vad man gör med någon ny som säger att de ska göra någonting.
Innebär det att de aktierna du nämnde nu, vad var det, Balder, Fabege, Platser,
Bilboys.
Ja. Är det också de som är då, om man ska säga, dina favoritaktier i sektorn?
Jag skulle också bara vilja lägga på en, och det är faktiskt Nyfosa också. Just som det. Jag tycker är en sån här. Där, jag menar, Jens Engvall har ju gjort den här resan några gånger.
Ja.
Splitten med Hemfosa gjorde ju att det blir en lägre bas. Ja. Har det skett någon stor förvärv redan i år? Men
kommer med rapport imorgon, va?
Just, ja.
Om jag inte är helt ute och cyklar.
Det stämmer. Och jag är ganska övertygad om att vi kommer få se fler förvärv av honom.
Okay.
Och då är vi tillbaka i den här liksom, just att jag tror att aktiemarknaden kommer premiera de här bolagen som visar snabb tillväxt. Och just i Nyfosa-fallet så känner jag att det är ofta en väldigt bra köpare.
Och vi pratade redan också tidigare om det här med regionalt jämfört med storstad. Jag fick lite känslan av att du var lite mer storstadsintresserad. De bolagen du nämnde här också, precis. Det är väldigt Stockholm, Göteborg, Malmö.
Nej, men det är ju klart att det finns ju en underliggande efterfrågan och tillväxt som är större än de övriga. Sen kan man säga att då kanske konkurrensen tuffa också. Mm. Men just de jag nämnde där har ju liksom byggt upp en marknadsposition under en längre period. Ja. Så de sitter på en bra portfölj redan idag. Och sen kan man ju då säga som sagt, ja, fallhöjden i Stockholms hyror är ju kanske då högre om vi skulle se någon form av konjunktursättning eller annat, givet vad man kanske skulle jämföra med de som är ute i landet. Ja. Och då är jag inte så negativ Stockholm i ett sånt scenario. För nej, det ena var ute på det här med nyutbud och vakanserna är ganska låga. Vi har ju sett en jättetillväxt i Stockholms hyreskontor. Men samtidigt ska man också veta att den tiden det tog sig från Stockholm att hämta hem sig efter IT- och telekommyran, vi pratar nästan 15-16 år.
Ja.
Så det var en enorm baksmälla. Det tror jag också är liksom, allting beror lite på vad man börjar mäta ifrån. Det är klart att mäter man 2 år tillbaka så kanske man blir jätteorolig. Och mäter man 5, 10, 15 år så blir man inte lika orolig. så att jag tror det finns goda förutsättningar för just ja, stora områden att fortsätta leverera bra tal, tal framöver.
Och om man tittar på de här olika delsegmenten vi har, vad har vi? Vi har retail förstås som du var inne på, vi har bostäder, vi har kommersiella fastigheter, vi har lagerlokaler, vi har hotell. Så är känslan att retail detaljhandel är inte det du premierar.
Nej, de har liksom en svår tid framför sig, tror jag. Ja. Att även om vi säger att hyrorna inte faller och det ser bra ut, så innan marknaden är övertygad om att hela liksom retail-konceptet överleva på något vis, så känner jag att
det blir en våt filt lite.
Ja, precis. Ja. Det är inte som så att multiplarna på den delen av portföljen kommer bli de högsta. Sen är det klart att om nu konjunkturoron är där, och för varje liksom år vi går vidare med ett hyfsat år, så är det kanske som så att ja, till slut så blir man lite mer i olika kontor.
Ja.
Och så börjar man titta på det här som är, om man får kalla det recession proof, eller i form av publika, tänk äldreboende, vård och skola, hyresrätter tror jag kommer vara helt rätt att äga. Och logistik ser man att det är ett globalt fenomen. Det är inte bara de svenska logistikaktierna som handlas på kraftiga premium.
Vad tycker du om en aktie som Catena till exempel?
Ja, Catena känner vi ju att den är ju högt värderad. Det kan man tycka om Sagac också. Men jag är lite tillbaka i det där att så länge inte liksom resultaten faller igenom, så är jag inte helt säker på att aktien kommer gå ner heller.
Nej.
Men vi tycker kanske att om man skulle köpa en aktie här idag för att liksom göra avkastning 12 månader framåt, då väljer vi att inte lägga dem i logistik.
Okay. Och då lägger ni dem i?
Ja, lite de övriga som jag nämnde här. Liksom.
Kommersiella
fastigheter. Ja.
Avslutningsvis då, du har väl egentligen nämnt alla vilka som är dina favoritaktier i sektorn. Det är de här du nämnde i början, eller?
Ja, det är det jag tycker är lite, är man lite fastighetsnörd när man håller på med det här. Så det, liksom, det finns ju alltid olika segment och så vidare. Så att vi har ju liksom en klar majoritet köprating inom den sektorn vi täcker. Men varför jag nämnde de här, det var just det här på lite det här temat att utöver liksom, för att ibland upplever jag att man ser på fastighet lite som commodities. Liksom, ja, men hur stor skillnad kan det vara på att äga en fastighet eller en annan?
Just det.
Och det har vi kunnat se över tid, både resultatmässigt och aktiemässigt, att det spelar ju ganska stor roll. Och jag tycker att de här bolagen då med den här utvecklingspotentialen som alltid ligger där som en liten extra krydda, det är någonting lite unikt för dem. Och det är väl därför vi slår ett lite extra slag för dem helt enkelt.
Och vad säger du till dina kunder att inte köpa dem i fastighetssektorn?
Nej, men vi som sagt, vi har varit för försiktiga, för att erkänna, på logistikfastigheterna, för de har funkat även om de var dyra även förra året. Försiktiga på Atrium Ljungberg tills det är en. Blickar man i Europa också, eller förlåt, Norden, Citycon, det som har mycket retail i sig. Det är väl främst de då som vi tycker är liksom, man kan ta det lite mer försiktigt kanske.
Okay.
Och sen skulle jag bara vilja säga att jag tror också att min känsla när det gäller den här sektorn generellt, det är att det är väldigt många som har svårt att acceptera de här låga räntorna.
Som på vilket sätt då?
Finns rent allmänt att man går i tron att någon gång kommer ändå räntan att höjas.
Och ja, då absolut.
Så min känsla är att det finns fortfarande ett lager av aktieägare som säkert kan komma in i fastigheter som ännu inte är där. Och då menar jag att då tror jag att liksom utsikterna för fastighetssektorn fastighetsaktierna. Det ser
men då är vi tillbaka lite till det här med att skeptikerna då ser dels ett index som har gått fantastiskt bra och en period där vi har haft liksom de perfekta förhållandena. Vi har haft en obefintlig ränta och högkonjunktur. Det kan ju inte bli så mycket bättre.
Precis.
Det är väl det, är det vanligaste argumentet du har, eller?
Och det misstänker jag att det hade vi sagt om vi hade varit här för ett år sedan också.
Ja.
Och så tänker jag lite med tillbaka till Riksbankens besked i morse. Låga räntorna, konjunkturen, visst, den kanske trappar ner lite grann. Men det känns inte som någon katastrof på gång. Då känns det som att i den miljön så kommer fastigheter fortsätta leverera. Inte 60% kanske.
Men
bra mycket bättre än vad man kan få
i andra. Man har ju garvat lite grann. För du och jag har ju sett nere på fastighetsdagarna i Båstad de senaste åren. Och det har slagit mig varje år. Efter varje år jag varit där så här. De är så optimistiska. Det finns inte en enda negativ sak att få fram från de här vd:arna. Men så låter det varje år.
Och
jag misstänker att det kommer låta likadant i år. Eller vad tror du?
Nej, givet vad vi ser nu. Jag menar, skulle man backtrada hur fastighetsbolagen har agerat så skulle man ju kunna säga som så här, att de har ju varit också för försiktiga.
Just det.
Alltså de är ju väldigt stolta över att prata om relativt låga belåningsgrader och sådär. Och det, någonstans är det ju sunt naturligtvis. Just. För att skulle det smälla på så är liksom inte balansräkningen maxgearad. Men fler borde ha kanske gjort som Ilja. Fler borde ha liksom gasat. Varför ska man inte låna pengar när det kostar noll?
Nej.
Och köpa fastigheter som uppenbarligen de här anser sig kunna. Ska man vänta på det till räntan har normaliserats? Det blir också lite märkligt. Va? Så att, det är väl det man skulle kunna skicka med som en liten kritisk kommentar till dem i så fall. Att vad hade ni kunnat vara? Om inte ni också hade varit så rädda för
men du tycker räddarna. Att generellt sett så borde fastighetsbolagen ha varit ännu mer aggressiva?
Jag tycker att i vissa fall så känns det som att man har, framförallt kan jag tycka, det är ju en sak att ta om man säger så att säga finansiell risk. Den andra är kanske den operationella risken. Och då tycker jag att det är vissa bolag som hade kunnat varit lite mer aktiva på utvecklingsfronten till exempel, vågat ta lite mer risk, och jag tror att många investerare och förmodligen analytiker också hade tyckt om det, för det är det de kan bättre än någon annan. Men jag menar, jag förstår fullständigt också hur de diskussionerna går i ledningar och med styrelser också.
Lite lugnt nu.
Alltså 0809, nu har det gått 10 år. Så man kanske sagt att man säkert börjar glömma bort det. Va?
Det kanske har smugit sig in även hos fastighetsbolagen att det kan inte bli bättre än så.
Nej, men någonstans så känns det väl som att man vill hellre ta chansen och säkra upp finansieringen på lite längre sikt än att gasa på max. Va?
Albin Sandberg, jättespännande att höra dina tankar kring fastighetssektorn. Det blir ett intressant år. Tusen tack för att du kom.
Tack så jättemycket.
Och tack för att ni har lyssnat. Ha en fin eftermiddag och kväll.